Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Hej på er alla närradiolyssnare. Idag är det tisdagen den 6 oktober och klockan är 9 på morgon, så vidare inte lyssna på en repris förstås. Idag ska jag berätta om hur det ligger till med Norrbotniabanan. Jag är ju lite nyfiken på den eftersom jag jobbade med Botniabanan tidigare. Efter det här programmet så kommer Bo R. Holmberg som vanligt att läsa ur hans egen bok Drängen i Klingre, och det blir femte avsnittet. Men Norrbotniabanan, ja. Jag får ju upp till Umeå, till projektledaren för Norrbotniabanan som heter Elisabeth Sinclair. Hon jobbar alltså åt Norrbotniabanegruppen och hjälper också bolaget som heter Norrbotniabanan AB. Och de jobbar ju för att få till den här järnvägen. Jag fick en intervju med henne och det ska ni få höra hela den intervjun, men jag tänker göra så att jag först ger en sammanfattning av vad jag fick reda på av Elisabeth. Ni som inte orkar lyssna på alla detaljerna från den här intervjun. Ja, du kanske inte vet vad Norrbotniabanan är för någonting förresten, du som lyssnar. Det är i alla fall en ny föreslagen järnväg från Umeå upp till Luleå. Alltså en direkt fortsättning på Norrbotniabanan norrut kan man säga. Det finns ju redan en järnväg och det är den här gamla stambanan som går i inlandet från Vännäs och via Bastuträsk upp till Boden. Men den järnvägen har ju den enkelspårig och en ganska låg standard jämfört med vad moderna banor har. Sen finns det då tvärbanor ner till städerna, till Umeå, till Skellefteå, till Piteå och till Luleå. Den här nya järnvägen som då ska gå direkt från Umeå till Luleå, den blir ungefär 27 mil lång och den kommer att kosta ungefär 30 miljarder jämfört med Botniabanan som var 17 mil eller är 17 mil och som kostade så där en 15-16 miljarder att bygga. Norrbotniabanan den kommer att passera Skellefteå och Piteå och gå längs kusten, alltså i stort sett längs E4 kan man säga. Från Luleå sen så finns ju den befintliga banan upp till Boden och vidare till Kiruna och Narvik där man kör den så kallade Malmbanan. Och från Boden så går det en bana vidare mot Morjärv och Kalix och till Haparanda vid gränsen mot Finland. Och sen fortsätter då järnvägen på den finska sidan. Alltså runt hela Bottenviken. Och det här är ju något som EU är väldigt intresserad av. Det kallas för Botniska korridoren det här. Att kunna ta sig från södra Sverige runt Bottenviken och in i Finland. Ja, innan vi går vidare så tror jag att vi ska ta och lyssna på lite musik.
Den sköre, smale stripa solnedgången, där den gamla kampen står, öppna säden nya, skapta sjö och sten och sår och lys.
Ja, Norrbotniabanan, ja. Vad är den bra för då? Ja, det är ju ungefär som med Botniabanan. Man minskar transportkostnaderna med ungefär 30%. Man halverar restiderna längs kusten. Man får möjlighet till pendling på ett mycket bättre sätt mellan tätorterna. Och man kan också utnyttja den för långa tågresor naturligtvis. Miljön förbättras jämfört med flyg och biltrafik. Och man får ett dubbelspår tillsammans med stambanan så att man får en säkrare drift på det sättet om det händer någonting på banan och man måste stoppa tågen. Om vi jämför med Botniabanan så startar ju det arbetet att utreda någon gång 89-90 på förra seklet. Och beslutet om Botniabanan kom 96. Det tog alltså 6-7 år av påverkan kan man säga på regeringen innan vi fick det beslutet. Och byggstarten var 2 år senare, 98. Det är alltså ungefär lite mindre än 10 år från det att vi började arbetet till att byggstarten var. Norrbotniabanan, de har ju redan jobbat i 15 år och fortfarande är inte byggstarten igång, så att det har ju gått lite trögare för dem kan man säga. Men de hoppas ju på en byggstart nu de närmaste åren. Jag intervjuade Elisabeth om planeringen, hur den ligger till för Norrbotniabanan. Det är ju Banverket, eller numera Trafikverket som det heter, som ansvarar för den planeringen. Man gjorde förstudier redan början på seklet här och de var klara år 06. Och då fick man ju fram ungefärliga korridorer så där som var tänkbara att jobba inom kan man säga. Sen gjorde man då järnvägsutredningar och man delade upp hela sträckan i 6 delar och gjorde en järnvägsutredning för varje del. Och syftet med den är att komma fram till en korridor som man sen ska göra järnvägsplan inom. Och de här järnvägsutredningarna de var klara för en 3-4 år sedan sådär. Och det blev också en korridor bortsett från i Luleå där det är lite speciellt svårt. Det kommer Elisabeth att berätta om att man kommer med ett alternativ som följer E4 och så kommer man in till Luleå ifrån nordväst. Det andra alternativet är att svänga förbi flygplatsen på södra sidan älven och så komma in sydost ifrån. In mot staden som är ett mycket bättre alternativ därför att då blir tågtrafiken genomgående i Luleå precis som den är i Umeå, precis som den är i Övik och som den också kommer att bli i Skellefteå och Piteå. Där har man alltså löst det med genomgående trafik. Men i Luleå är det inte riktigt klart än beroende på förhållandena med båttrafiken där som är lite komplicerade för en östlig ingång. Men förhoppningsvis så kommer det att lösas. Och i järnvägsutredningarna så visar man också var det finns möjligheter att anlägga stationer på banan. Det är på ganska många ställen. Om vi går från Umeå norrut så är det i Sävar och Bygdeå, Robertsfors, Ånäset, Bureå, Skellefteå, kanske Kåge, Byske, Piteå, Norrfjärden, Rosvik, Antnäs och så fram till Luleå. Men inga av de här stationerna, förutom naturligtvis Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå, är självklara stationer, utan det kommer ju att lösa sig i nästa steg man gör. Och det är alltså järnvägsplaner då som man ska göra för hela den här sträckan. Och det kommer man att börja med söderifrån. Men nu ska vi lyssna på lite musik, och så sen kommer, efter musiken så kommer intervjun med Elisabeth Sinclair, som alltså är projektledare för Norrbotniabanan. Och jag intervjuade henne för några veckor sedan. Så nu tackar jag för mig och vi lyssnar vidare på intervjun. Hej då!
Men vemodsfull i sommars lätta vind. Jag ser hur den dansar över säden och smeker flickans bruna kind. Solen och vindar moln förjagar. Livet växlar fort som sommardagar gör. Och ömsom du ler och ömsom klagar, men lyst i toner som behagar. Solskens glitter, fågelkvitter, allt fyller livet med behag. Livet leker, lockar, smeker på denna ljuva sommardag. En dag är sorgen här kan hända, löven faller av och sången tonar bort. Ja, lyckan är flyktig som en slända och sommarglädjen varar allt för kort. Växlar som sommardagar. Vem som ler du och vem som klagar, men lyst i toner som behagar. Hör hur det sjunger ibland träden, ljus men vemodsfull i sommars lätta vind. Jag ser hur den dansar över säden och smeker flickans bruna kind. Gröna gläntor, glada jäntor, kom lilla vän och ta min hand. Vi ska vandra med varandra långt in i ljusa vägars land. Sorgen kan aldrig helt oss fånga, höstens gula löv kan aldrig tårar bli. Ja, lyckan kan fly på vägar många och hjärtat har sin sommarmelodi.
Hej Elisabeth Sinclair.
Hej.
Du jobbar med Norrbotniabanan.
Jajamensan. Sedan 2009 så är jag projektledare för Norrbotniabanegruppen.
Mm-hmm. Då kanske vi ska börja med att tala om vad Norrbotniabanan är för någonting.
Ja, det är en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som är 27 mil lång. Beräknas kosta i byggkostnad 30 miljarder kronor. Men som är av stor betydelse, inte minst för Europa, konkurrenskraften och kompetensförsörjningen.
Det börjar med att säga att det är viktigt för Europa.
Mm. Absolut, absolut.
Ja, 30 miljarder sa du.
Ja, precis. Mm,
Botniabanan kostade, om jag minns rätt, 16 miljarder någonting. Va?
Ja, inklusive räntor. Och då ska man ju komma ihåg att räntorna syns för Botniabanan. Det görs inte då i infrastrukturprojekt som är statligt finansierade. Så
nej,
ibland kan jag tycka det är lite, ja, man jämför lite äpplen och päron.
Ja, det är sant.
Mm. Mm.
Du jobbade på Botniabanan en gång.
Ja, precis.
Vad gjorde du då?
Ja, då var jag informatör och jag var stationerad i Umeå. Jag skötte då Banverkets informationsansvar som hade väldigt mycket då att göra med runt järnvägsplanerna och så att vi följde just den här processen enligt lagar och regler.
Mm. Mm.
Så att,
Ja, jag jobbade ju också med Botniabanan en gång så att jag vet ju ungefär hur det går till. Man kan väl säga att jag hade kanske din roll för Botniabanegruppen, va?
Ja, absolut. Mm. Absolut.
Mm. Ja, hur ligger det till nu då med Norrbotniabanan? Finns det några beslut?
Alltså just nu är vi inne i ett jättespännande skede. Och det har att göra med att Norrbotniabanan, som ett av få järnvägsprojekt i Sverige, fick då pengar från EU för att starta planeringsarbetet mellan Umeå och Skellefteå. Och vi har ju sökt tre gånger tidigare och det här var fjärde gången. Och anledningen till att det har blivit sökt så många gånger tidigare, det är ju då att vi har inte haft stöd utav regeringen. Utan det måste man ha för att kunna skicka iväg sin ansökan till EU.
Mm.
Och ansökan den var då på 200 miljoner. Och för det här så får vi då järnvägsplaner mellan Umeå och Skellefteå, inklusive då bygghandling som behövs för att kunna starta bygget. Och när vi har då bygghandling för de 10 första kilometrarna, då räknar vi med att vi kan sätta spaden i backen våren 2018.
Mm-hmm. 10 kilometer, det låter inte mycket.
Ja, fast de är enormt betydelsefulla. Mm. Och det är inte så ofta som i så här stora infrastrukturprojekt man kan få nytta på en så kort sträcka.
Vad blir det för nytta på 10 kilometer?
Ja, alltså då kommer vi upp till Dova företagspark och där finns det bland annat 2 stycken stora värmekraftverk.
Mm.
Och hit så vill man ju då öka transporterna på järnväg och vi skulle kunna då lyfta då 10 000 lastbilar per år genom och sätta det på järnvägen istället för på väg.
Det här är strax norr om Umeå, inte sant?
Ja, nordväst om Umeå.
På väg mot Skellefteå så att säga.
Jajamensan, och här är det ju viktigt att komma ihåg att det här har ju varit någonting som kommunen har velat göra jättelänge.
Mm.
Och då har de ju ändå varit så schysst att de har väntat nu med det. För vi har sagt att vi kan inte bygga först ett industrispår och så kan det rivas upp. Och så ska vi bygga med Norrbotniabanans standard. Utan nu tror vi nog att vi ska kunna komma i hamn med det här.
Mm. Men godstrafik handlar ju det där om.
Ja, just det.
De vill ju inte köra på Botniabanan, är det inte så?
Ja, och det där är ju ett bekymmer som egentligen inte har med Botniabanan att göra. Utan det här har ju med politiken att göra. En gång i världen så bestämde då politiken att vi skulle då ha ett europeiskt signalsystem.
Mm.
Och i Sverige så bestämde man att det ska vi införa först på Botniabanan för det kommer inte att störa annan godstrafik och så. Sen är det väl känt att det fanns en massa inkörningsproblem med det.
Mm.
Men jag skulle vilja säga att det kanske är ringa då med det problem vi har idag. Och det är ju det att Sverige har inte följt den plan som man hade från början. Hur man skulle bygga ut det här signalsystemet. Så att vi har en toppenfin järnväg med europeisk standard i norra Sverige. Men då är det så att operatörerna måste installera en utrustning ombord på sina lok för ungefär 1,5 miljoner kronor.
Per lok.
Och eftersom det är en så begränsad sträcka som man kan köra på så har inte det varit intressant för operatörerna. Och därför har det ju stått, och vårt hopp har ju stått till att det ska byggas ut i resten av Sverige. Och vi hade ju stora förhoppningar att nu kommer det här på södra stambanan, men nu kommer man inte att börja med det förrän 2017. Och när det är klart 2021, då har vi haft en jättebra järnväg här i 10 år. Så att det här känns som att det här blev inte riktigt rätt tänkt. Men det har ingenting egentligen med Botniabanan att göra.
Det var en dålig plan från statens sida kan man säga.
Ja, det var det. Och här känns det ju som att operatörerna har ju länge diskuterat om att i Tyskland, Schweiz och i Danmark så betalar ju staten ombordutrustningarna, så de har inte haft samma diskussioner.
Alltså operatörerna, de som kör tågen?
Ja, de som kör tågen.
Mm.
Så att där har de inte haft samma diskussion. Sen har ju Danmark, tycker jag, gjort det bra på det sättet att man har väntat och sen så har man delat in Danmark i 3 delar och nu rullar man ut 180 mil signalsystem på en gång och det är uppdelat då på 3 entreprenader.
Mm.
Nu är ju Danmark lite mindre än Sverige, men man förstår, det är liksom en bättre helhetstanke.
Mm. Men det innebär att man, tror du då, på 5 års sikt så där så kommer man att kunna köra gods på Botniabanan?
Alltså det här handlar ju om flera olika saker kan jag tycka. Ett är ju då att vi får liksom ett, alltså signalsystemet måste finnas på fler ställen i Sverige. Två, finns det någon möjlighet att söka mer pengar från EU för att installera på loken? Tre, var har vi operatörerna med de olika godsuppläggen? Alltså det är liksom, det måste finnas ett utbud också av de här godstransporterna. Så att det måste jobbas på flera håll och kanter.
Men det är först då man får nytta av de där 10 kilometerna.
Ja, du tänker på Norrbotniabanan. Där är det ju så att där kommer ju i så fall är det ju Dova företagspark som kommer att ordna de här transporterna så att säga själv. Utan där är det ju så att man har ju redan ett flöde in till fabrikerna eller till värmekraftverken idag. Och de skulle man då kunna ersätta med tåg istället. Men det är ju inte så att vi är nöjda när vi har byggt 10 kilometer. Utan grejen är, det som är viktigt, det är att vi får spaden i backen våren 2018. För sen är det ju val igen i september.
Och då gäller det att få in fortsatt sträcka då.
Jajamensan. Och det arbetet börjar ju faktiskt... Det pågår just nu, men nästa år är det så att regeringen kommer att lägga fram en infrastrukturproposition. Och där kommer vi att få höra då hur regeringen, vad de har för ambitioner för Norrbotniabanan de kommande 10 åren. Och där så jobbar vi ju för att regeringen ska säga att man sätter av pengar för bygget mellan Umeå och Skellefteå. För är det så att vi börjar med järnvägsplanerna nu, ja, då ska inte de helst vara äldre än 5 år. Så att det är en sak. Den andra saken är ju det att nu ingår ju Norrbotniabanan i den Botniska korridoren som sträcker sig längs kusten och över på finska sidan. Och Botniska korridoren har blivit inkluderad i det europeiska stomnätet för järnväg. Och det måste vara klart 2030. Och ska vi hinna färdigt med 27 mil järnväg mellan Umeå och Luleå så måste vi få börja med planeringen. Ja, egentligen igår. Men får vi börja nu och fortsätta så kommer vi nog att klara det där.
Du säger att 2030 så ska alltså järnvägen vara genomförd runt Botniska viken.
Ja, precis.
Ja, och om den inte är det, vad händer då?
Ja, alltså det vet vi ju inte. Det är ju inte spöstraff eller något sånt där. Men det är ju, Sverige har varit väldigt duktig på att uppfylla sina... vad ska jag säga, ambitioner eller det man har åtagit sig gentemot EU, och det vill ju vi att man fortsätter med. Och anledningen till att man satte ett stoppdatum 2030, det var för att EU var inte nöjd tidigare med framförallt järnvägsutbyggnad i Europa, där en del länder hade åtagit sig jajamensan, vi ska bygga det här och det här, och så blev de inte klar med det. Och det vill man liksom ta bort. Man måste få liksom bocka av och bli klar med saker så att man kan gå vidare.
Fortsätter det då på andra sidan i Finland?
Jajamensan, då är det så att först har vi en gränsövergång, Haparanda-Tornio. Det är olika spårvidder, Sverige och Finland. Men persontrafiken är inget problem för vi har båda spårvidderna på stationen i Haparanda. Sen så behöver man få till en omlastningsstation i Haparanda och där är vi inte framme än. Sen på finska sidan så kommer det ju, jag tror, är det 7-8 kilometer som inte är elektrifierat. Och det är någonting som behöver göras på finska sidan. Sen har de huvudbanan ända ner till Helsingfors. Och det görs upprustningar på vissa sträckor. Men ja, den håller väl hyfsat god standard ändå. Så de ligger lite längre fram än oss.
Men man måste byta tåg vid gränsen så att säga.
Jajamensan, så är det.
om vi hoppar till det fysiska planeringsläget här då för Norrbotniabanan, alltså sträckan från Umeå upp till Luleå. Hur långt har planeringen kommit där?
Ja, då är det ju så att det under lång tid har pågått och alla kommuner jobbar med sina översiktsplaner. Och jag tycker att det är spännande när man pratar med Umeå kommun, för de säger så här, de vet hur fort det går när arbetet börjar komma igång på riktigt. Alltså då måste man vara klar. Och så att de sitter på enormt mycket erfarenhet som vi vill flytta över till de andra kommunerna. Sen är det så då att för de här 200 miljonerna så som Norrbotniabanan AB då får från EU, så kommer de att tillsammans med Trafikverket börja jobba med de här järnvägsplanerna. Och just nu så håller man på prata med EU, för det är så att när alla instanser har godkänt ansökan så åker man ner dit och man diskuterar tidsplaner, kollar att allting ska hålla. Och sen så kommer Trafikverket att ta över en stor del av det här arbetet och börja upphandla konsulttjänster i slutet av året.
Vi har några begrepp där som vi måste klara ut. Nu sa du Botniabanan AB.
Ja, vi är alltså två organisationer, men vi jobbar enormt tätt ihop. Det är så att Norrbotniabanegruppen som jag är projektledare för bildades för 15 år sedan. Så att det var liksom kloss i kloss med beslutet om att Botniabanan skulle byggas. Men 2007 så insåg man att vi måste ha ett bolag med juridiska möjligheter att kunna jobba med stora pengar. Alltså jobba för finansieringen för bygget och genomförandet av Norrbotniabanan. Och så då 2007 så bildades Norrbotniabanan AB. De jobbar uteslutande med finansieringen för planering och bygge. Men vi är de, Norrbotniabanegruppen är de behjälpliga, till exempel när det gäller den här ansökan till EU. För vi sitter på mycket av bakgrundsmaterialet.
Men det är väl inte Norrbotniabanan AB som ska bygga banan?
Ja, alltså det är så här att det vet vi inte än vem som ska få det här uppdraget att bygga. Utan det som händer först nu, det är att Trafikverket får då enligt lagen om byggande av järnväg upprätta planeringen då mellan Umeå och Skellefteå. Och sen när bygget ska tas vid, det kan ju vara någonting som regeringen kommer att flagga för i infrastrukturpropositionen. Mm. Om man vill att man ska bilda ett bolag, alla Botniabanan AB, eller om man vill att Trafikverket ska bygga det här. Så att det är otroligt spännande, men Norrbotniabanan AB finns ju där och bevakar frågan. För att vi ska få se vad som händer.
Så man räknar med att Norrbotniabanan AB skulle faktiskt kunna bli den som genomför projektet?
Ja, det skulle kunna bli så. Men det kan, det kan bli flera andra olika lösningar också.
Ja, sen har vi pratat om järnvägsplan nu. Alltså på min tid så var det något som hette järnvägsutredning, tror jag. Som var det första steget.
Jajamensan.
Är det genomfört för Norrbotniabanan?
Samtliga järnvägsutredningar, 6 stycken, är klara. Sedan, jag tror att den senaste blev klar kanske våren 2012 eller något sånt, 2011.
Och har varit uppe till beslut också.
Jajamensan, allt är godkänt i banverket.
6 stycken, alltså 6 delsträckor av de här 27 milen.
Ja, precis. Mm. Och varje sån här järnvägsutredning kommer ju nu att styckas upp i ett antal järnvägsplaner.
Vad säger järnvägsutredningen? Den säger att ett antal alternativa sträckningar var möjliga.
Ja, då har man tittat på ett antal korridorer.
Korridorer.
Var ska den gå, nära E4, ska den gå långt ifrån eller nära kusten och så. Och där har man då liksom stött och blött alla de här. Och på nästan alla sträckor så är man då nere i en korridor. Och den här korridoren kan ju vara olika bred. Ibland kan det ju vara 50 meter bred och ibland kan det ju vara upp till 2 kilometer. Eller, jag kan inte riktigt den där yttre sträckan hur bred den kan vara.
Nej.
Och det är ju för att man ska ha möjlighet till svängrum. Mm. För att järnvägen ska ju följa olika standarder så att den ska inte få vara för kraftigt kurvig och så vidare. Så
är det samma standard som Botniabanan?
Ja, det är samma standard.
Ja, var har nyckelfrågorna varit på den här sträckan? Har de stora problemen varit att hitta den där? slutliga korridoren.
Ja, om man tittar på Umeå och norrut så Sävar har ju varit som ligger då, vad är det, 14 kilometer norr om Umeå. Där har man ju på ett ställe faktiskt två korridorer. Så att man liksom, ska man gå på ena på väster eller öster?
Är det för att få en station i Sävar?
Jag vet att de ska ha en station, utan det är bara diskussion om vart den ska gå. Mm. Så att centrum där tror jag ligger nog mitt emellan liksom två korridorer som ansluter till varandra på båda sidan. Sen Skellefteå har ju sina diskussioner, och det är ju också lite grann där hur man ska komma in till stan, Skelleftehamn, att man hittar rätt anslutning där. Piteå.
Men nu kommer i Skellefteå, kommer man genom stan?
Ja, det kommer man. Och det man har eftersträvat, det är ju att få på samma sätt som Botniabanan, att man ska få en östlig ingång så att man ska kunna gå ut i väster. Mm. Och det har man hittat i Skellefteå. Robert Fors har ju också fungerat bra. Piteå blir det också som en östlig ingång och så ut i väster. Sen när man kommer upp till Luleå, ska jag säga, där är det ju så att där hittar man en bra östlig ingång, men då är det så att man måste bygga en bro, jag tror det är från Hamnholmen tror jag att det heter, och över till andra sidan, och där så tar den här bron lite plats för båtarna att vända som ska upp dit. Och då har man ju så, ja men det blir säkert bra, ja men det ser ganska bra ut, men så tänker man sig då att sån smällkall vinter som det inte har varit hittills, då är det så att de har förlorat lite av vändytan, vilket gör att varje gång som en båt vänder så bildas det en iskant, och den här iskanten till slut går den ända ner till botten, och då måste de flytta ut båten, då måste de vända lite tidigare och lite tidigare. Och då har man sagt att oj, tänk om det blir en kallare vinter än det någonsin har varit, och vem ska, då måste vi stänga hamnen, hur ska vi lösa det här? Och i det skedet då så valde Trafikverket då att välja både en östlig ingång och en västlig ingång. Det vill säga att man kommer in då från väster, kör ner till stationen i Luleå, så lokvänder man och så kör man samma väg ut. Och det är ju det som kallas för sexstation som vi absolut inte vill ha. Men den uppfyller de samhällsekonomiska kraven som ställs på en järnväg. Men nu är det också så att Länsstyrelsen i Norrbotten har gått vidare och tittat på det här. Att ja, men med hjälp av muddring så kommer man att klara det här med vändytorna. Så att det ser ljust ut för en östlig ingång.
Men det är alltså två olika korridorer i Luleå, öst eller väst.
Ja.
Lite grann som striderna är i Umeå var en gång då.
Ja, precis. Och tänk vad fint det har blivit.
Ja. Tycker ornitologerna det också?
Ja, alltså jag kan ju säga att det har ju blivit så fantastiskt fint ute i det här området då, där kompensationsåtgärderna har gjorts.
Det var alltså järnvägsutredningar är gjorda för hela sträckan med ett begränsat antal korridorer då. Mm. Och då i de här korridorerna då ska man göra järnvägsplan sen.
Ja. Och det är någonting som vi längtar ofantligt efter, för där hade vi faktiskt tur med Botniabanan att det inte blev det här uppehållet som det har blivit nu från järnvägsutredning till järnvägsplan. För att till exempel då i Piteå, där är det så att den här järnvägskorridoren går genom ett industriområde där det är liksom företag som har velat etablera sig. Och så, nej tyvärr, ni kan inte etablera det här för att vi vet inte om ni kommer att få, om järnvägen kommer att gå här. Och ja, då har ju de här företagen att flytta någon annanstans. Mm. Och liksom bara på ett bräde så förlorade då Piteå 30 arbetstillfällen. Och det svider ju när man liksom är, när man liksom har möjligheten att, så att säga, expandera och få tillväxt i kommunen.
Ja, det är lite surt förstås. Men järnvägsplanerna, det sätter man inte igång med förrän det finns klara pengar att bygga, är det så?
Ja, och framförallt är det så att alla papper måste vara påskrivna och sånt. Och det är någonting som kommer att ske nu under oktober. Och vilket innebär att då har Trafikverket i slutet på november-december kan börja sina upphandlingar av konsulter.
Mm.
Så att det kommer ju att bli mest konsulter och kommer att jobba med de här delarna.
Mm. Och det är för den här första sträckan vi pratade om förut, då, 10 kilometerna?
Nej, det kommer att vara för hela sträckan. Umeå-Skellefteå. Ja, det är bara det att först så kommer vi göra järnvägsplaner för sträckan Umeå-Skellefteå. Sen kommer vi också att göra bygghandling för de 10 första kilometrarna.
Ja, så är det.
Så att de 10 första kilometrarna ska vara byggstartklara när vi är färdiga.
Okej. Okay. Och då har man alltså järnvägsplaner ända upp till Skellefteå som är 14 mil eller något sånt.
Ja, just det.
Ja, om vi tar och funderar lite på stödet för Norrbotniabanan i regionen, eller vi kan ju ta i Sverige som helhet. Jag vet ju hur det ser ut söder om Umeå.
Ja.
I Övik är det starkt stöd, i alla fall från mig.
Ja.
För att få en Norrbotniabana.
Ja, ja.
Nej, men jag tror nog att i Övik är man väl medveten om att det har ett värde att järnvägen fortsätter. Vi har ju varit med i den här striden så länge för att få till Botniabanan. Så att jag tror att Öviksborna förstår vikten av att Norrbotniabanan kommer till. Men hur ser det ut till exempel politiskt längs den här sträckan nu? Kan man säga någonting om det?
Alltså om vi ser Norr- och Västerbotten är vi hemma. Inga problem. Vi har fantastiskt stöd på Facebook då. Över 15 000.
Det är folk i allmänhet.
Det är folk i allmänhet. Och sen när vi tittar på det politiska stödet så är vi ju så gott som hemma i alla politiska partier. Och då säger jag så här att varför jag säger så gott som, det har ju att göra lite grann med det här att när vi åker ner till Stockholm som riksdagspolitiker så blir det ju mycket mer partipolitik när vi kommer ner till riksdagen. Vilket gör att det kanske inte alltid får den genomslagskraft som vi hade önskat. Sen så gjorde vi en opinionsundersökning förra året och tittade då på stödet. Och både bland allmänhet och politiker som hade att komma in i riksdagen. Och där kunde vi se då glädjande nog att det var ett enormt stöd från samtliga partier. Men det var ju så att Moderaterna är ju de som kanske i störst utsträckning säger nej. Men de tycker inte det är ett dåligt projekt, utan var då att man vill att banan ska vara fullt ut finansierad innan man börjar bygga. Så att vi tycker att vi har kommit en god bit på vägen där. Men det är ju det, man kan aldrig slappna av med det där. För att rätt vad det är så är det ett val igen, och så kommer det in nya människor och så, som ska komma upp på det. Sen kan jag säga, bland allmänheten så hade vi ju lite så här tankar om att storstäderna, där kommer vi inte att ha något jättestort stöd. Men tvärtom, alltså jag tror det var i alla fall 65% i storstäderna som tyckte att det är helt okej att ge klartecken till Norr Malmö. Jaha. Tänker vi på det. Och det var enormt glädjande. Man blir ju lite bekymrad ibland då, för där till exempel Dagens Nyheter, de hade glömt att ta med nattågstrafiken på Botniabanan.
Ja, när de skulle visa vad få som åkte. Ja,
ja precis. Så där ligger man på Botniabanan när det gäller persontrafiken, så ligger man redan på 1,3 miljoner resenärer, och det är fantastiskt bra med tanke på...
Det de påstod då var ju att det var så långt ifrån de prognoser man hade gjort.
Ja, precis. Och där är det ju också lite grann så här lite slarvig journalistik när man inte tittar efter att en rapport är skriven 1996 som man tror att banan ska öppna 2005. Så att man hade en prognos på 1,4 till 1,6 miljoner resenärer från 2010. Det handlade ju alltså om att banan skulle vara igång i 5 år. Och vi är ju precis där. Och det har inte varit friktionsfritt precis. Och även har det fungerat så fantastiskt bra. Så att, det är roligt. Men sen finns det
är alltså inte långt ifrån prognosen när man tittar på de reella siffrorna.
Precis. Sen är det ju också det här då att då att det blev sån här storm nu här i augusti runt omkring det här. Det har att göra med att vi har fått pengar från EU som får järnvägsprojekt i Sverige. För det var många järnvägsprojekt som inte fick pengar. Men så här är det ju att det slår lite från gång till gång. Men tanken med EU, varför är de med och medfinansierar? Det är för att sparka igång viktiga järnvägsprojekt som ännu inte är fullt ut finansierade. Sen tänkte jag bara säga så här, vi kommer ju alltid att möta på då politiker och allmänhet och tyckare som säger då, som ett landstingsråd i Stockholm sa, att nej, vi ska inte bygga några järnvägar i skogarna i norr.
En fråga till, och det är om näringslivets stöd för Norrbotniabanan.
Fantastiskt. Alltså, Trafikverket har ju haft ingående diskussioner med näringslivet, och de har ju tydligt sagt att de ställer sig bakom det här projektet. Vi har ju med oss 6 företag som är med och finansierar vår verksamhet. Och vi har liksom en representant för trä och en representant för metall som sitter vid styrgruppen, och det är enormt bra. För ibland så blir man ju, det finns så mycket frågor som man inte kan själv. Mm. Till exempel det här, varför använder inte Boliden bara båt för sina transporter av koppar? Nej, det är så här att de binder för mycket kapital om de ska fylla en hel båt med koppar. Däremot så vill de köra oftare och kortare tåg med koppar söderut. Så det har varit jättebra. Sen är det ju så då att framförallt i valet 2010 så kom ju den här frågan upp om att näringslivet ska vara med och medfinansiera. Alltså reda pengar i statlig infrastruktur. Och lite grann så trodde vi att vi kanske hade städat bort den där frågan.
Det tror jag också.
Ja, för att 2010 där, då gick vi igenom 80 stycken medfinansieringslösningar i Sverige för järnväg. Och där kunde, eller för infrastruktur, och vi kunde inte se ett enda exempel på där näringslivet går in med reda pengar i statlig infrastruktur. Jo, man lånar ut pengar och man går in med reda pengar när det gynnar direkt den egna, egna verksamheten.
Ja, men nu tror jag får tacka dig Elisabeth för det här samtalet om Norrbotniabanan.
Tack ska du ha!
Lycka till, säger jag.
Tack så mycket!
Hej då!
Hej då!
Drängen i Klingre, en dagboksroman, resumé. Det finns ljusglimtar i Andreas liv. Det är Andreas som skriver dagboken om sitt liv på gården i Klingre. En ljusglimt, den starkaste, är Klara, som han besöker på fäboden. Och att bonden, den onde Lars Jonsson, är borta mycket. Det blir slotter. Korna tas hem från fäboden och man delar på arbetet i byn. Men så är han tillbaka. Så hemskt blir det att Margareta vill flytta till granngården för att hennes dotter Kristina då kanske får det bättre. Men det blir inte så. Och för Andreas kommer tanken: kan ingen få ett slut på det här? Drängen i Klingre, avsnitt 5. 27 juli. Det är som om jag väntar. Som man väntar på störtregnet eller åskan. När det svartnar runt om en och man vet att snart kommer det ovädret. Vi går till Mårtenssons på morgonen efter det att vi mjölkat och utfodrat djuren. Vi och allihop, jag, Lisa, Kristina, barnen, Erik och Margareta. Men inte han. Han sitter framför Bersån på en stol och betraktar oss. När ska han komma loss? Han är som det bundna vilddjuret. Vi väntar bara. Vi vet att det snart ska komma. Vi vet inte när. Vi vet bara att det ska ske. Men vi säger inget om det. Vi går till slotten. Det är många lägder som ska slås. Det är mycket hö som ska samlas för torkning. Det är många räfsersker. Det är många liemän. Men imorgon är sista dagen. Vädret har stått sig ganska så bra. Bara en dag har det regnat. Nu är allt hö, all föda snart på plats på lägderna. Men jag väntar. Jag anar att utladdningen ska ske när vi är tillbaka på gården, när höet är härsat. Då ska vilddjuret komma loss. Ska vi stå emot? 28 juli. Det är kväll. Vi kom som på led hem efter sista arbetsdagen med liar och räfser över axlarna. Ett tyst led var vi. Stilla gick vi som om vi var på väg till en begravning. Det var tyst på gården. Stolen stod där framför person, men han var inte där. Han var inte i huset, inte i smedjan. Han var ingenstans. Han var borta och vi kunde andas ut. Margareta stod på gårdsplanen. Hon stod stor och stadig och hon lyfte sina händer som om hon ville åkalla något. Om han vore borta för alltid. Om han aldrig kom tillbaks, viskade hon. Och ingen sa emot henne. Vi stod där tysta på gården. Men det var som om solen hade brutit fram. Lite tveksamt kom den. En liten andningspaus hade vi fått. 31 juli. Vi har tagit in allt hö. Vi har klarat det på två, jag och Erik och hästen. Två dagar tog det från tidiga morgonen till sena kvällen. Det är inte svårt att arbeta när oron och rädslan inte darrar i varje rörelse. Han är mer än 50 år, Erik, men nog tycker jag att han fortfarande kan arbeta. Inte hade Kristina behövt ta sig den dräng som blev hennes man. Han är borta fortfarande. Om några dagar ska jag gå till Anundsjö. 2 augusti. Han är inte tillbaka. Häromkvällen gick jag ensam till fäboden mitt i natten. De är tillbaka där nu efter slotten för den andra flytten. Jag var inte med när de buförde den här gången. Men häromkvällen gick jag trots att regnet vräkte ner. Nu får det regna för bonden, för nu är höet ladat. Jag ville träffa Klara igen. När jag skyndade genom hellregnet for tankarna genom mitt huvud. Inte så att jag tänkte på bonden, den onde. Inga svåra tankar. Nej, jag tänkte på vad jag skulle göra när jag kom fram. Jag skulle knacka på. Och när de öppnat skulle Klara stå på golvet med rufsigt hår, gäspa lite och sträcka på sig. Och Lisa, hon skulle se att Niklas inte var med, så hon skulle gå ut och titta på soluppgången. Om det inte regnade förstås. Men i så fall kunde hon väl se till djuren kanske, eller gå till kokhuset. Nu kunde det vara en del bekymmer med mesen eller osten. Ja, så tänkte jag medan jag sprang genom skogen. Det var dunkelt. Det märktes att vi hunnit till augusti. Och plötsligt slog tanken mig, den tanke jag haft den där gången när vi badade, att vi var bevakade, att han fanns i närheten som en lurande fara. Jag sprang med anfådd sista biten och bultade genast på dörren. Hårt, som om det gällde livet. Och de öppnade. Inget hade hänt. Hon stod som jag väntat mig med rufsigt hår i särken. Det blev inte så att Lisa gick ut, men jag satt på Klaras bädd och med en linnehandduk torkade hon mitt ansikte från väta. Hon torkade kinder, hals och rygg, och det var den starkaste beröringen jag någonsin känt. Det var som jag mindes en gång när jag var lilliten och mor torkade mig. Var det bara en gång? Jag satt alldeles stilla medan Klara torkade mig. Och jag ville att det aldrig skulle ta slut. Att jag aldrig skulle bli torr. 5 augusti. Jag tog med mina anteckningar när jag gick till Anundsjö. Jag stoppade dem innanför blusen. Tänk om någon fick se dem. Jag gick tidigt i morse. Kristina hade lagt lite reskost i en kont. Och i den fanns också lite skickning till Britta. Det är länge sedan jag träffade henne. Och ännu längre sedan jag såg far och mor. Det är en lång vandring genom skog och myr, och jag var inte framme förrän på eftermiddagen. När jag skriver det här sitter jag ensam i pigkammaren. Det är bara jag och Britta där, men hon sover. Och själv ska jag ligga på golvet. Rummet är litet. Nu blev hon glad när hon fick se mig. Jag var med henne vid mjölkningen och fick äta kvällsvård in i köket. Sen satt vi på en bänk på baksidan av huset, hon och jag, och prata om hur det kunde tänkas vara hemma, hur jag och hon hade det. Det finns någon som påstår att jag är lik Britta. Jag vet inte, men så här ser hon ut i varje fall. Hon är ganska så lång ändå, men tunn. Hon har ljust hår som hon kammar ner i pannan, och ljusblå ögon. Hon ler mycket, och det finns något rastlöst över henne, som om hon vill vara i farten jämt. Nu satt hon i alla fall och vi pratade. Det är gott att ha en syster som är stor. Ja, 2 andra yngre systrar och 2 bröder, men de finns i Styrnäs. Jag sa inget om Klara. Jag sa inget om husbonden, om villdjuret. Jag kan inte säga något. Vad skulle det bli av det? Det skapar bara oro. Jag måste ju ändå vara där i Klingre. Jag vill vara där också. Det är kanske jag som ska hjälpa dem att uthärda. Nej, jag kan inte säga något. Inte ens till min syster. 6 augusti. Jag har tänkt på far och mor. Det var väl av att jag träffade Britta. Far har bara en ko och en get och en liten åkerlapp. Han gör dagsverken hos bönderna. Han är fattig. I Klingre finns både djur och mark. Men det slår mig att det inte är det viktigaste. Det är annat. Hemma hos far och mor finns inte mycket. Det saknas mycket. Men det finns ingen nedstörtad ängel som krabblar i dyn och slår. 7 augusti. Det är kväll, jag är tillbaka i Klingre och han finns här någonstans. Det var som om jag anade det när jag kom i grinden. Det är en lång rak väg kantad av björkar och där framme står mangårdsbyggnaden som på en upphöjning och betraktar den som kommer. Det var den som är synlig för de som har ärende till huset. Jag antar att det var den vägen han kom med hästen sedan Nils dött i bröstfeber. Först när man är nästan framme ser man de andra husen och åkrarna som breder ut sig. Jag gick i gruset med en föraning, en känsla av annalkande fara. Jag anade att han var tillbaka. Och det var han. Inte så att han satt framför eller i person när jag kom. Inte så att han satt i köket eller fanns i stall eller lagård. Men så fort jag kom in i köket förstod jag det. Som om han lämnat efter sig en särskild lukt. En stark täv som av gödsel. Jag såg det på barnens rörelser. Jag såg det på Kristina. Jag såg det på revan i hennes ansikte. Och Erik och Margareta syntes inte till. Men hon log mot mig, ett litet leende, Kristina, och plockade fram lite kvällsvård åt mig. Och när jag gick sa hon, han är i kvarnen. Undantagsstugan såg tillbommad ut. Nu höll de andan igen. Nu höll hela gården andan på nytt. 8 augusti. Jag såg dem. Jag hörde dem. Jag såg henne på gårdsplanen. Det var tidigt på morgonen. Hon stod framför honom och jag hörde orden. De trängdes in i mitt huvud och jag förstod vad det var hon ville ha sagt. Det var som om hon inte bekymrade sig om att någon hörde. Kanske hon visste att jag var där, att jag inte var långt ifrån. Det var Margareta och jag såg honom. Han stod där liten och darrande, som om han skrämdes av hennes ord, som om han inte ville ta emot dem, som om han ville stänga ut dem. Men hennes röst var tydlig. Budskapet var tydligt. Han ska bort. Han måste bort. Och det är du som ska göra det. Det är din plikt mot oss, mot vår dotter. Det är på dig det ankom. Sen gick hon tillbaka till deras stuga. Men Erik stod kvar på gården. Han stod alldeles stilla. Han hade en vekor bevis. Han såg upp mot himlen som om han sökte stöd där. Och så stod hon där igen framför honom, som hon för sin del hade kommit fram till vad som måste göras. Du måste, sa hon igen. Inget velande nu. Skruva modet riktigt in så ska du se att du lyckas. Sen återvände hon till undantagsstugan. Erik stod kvar på samma ställe som om någon spikat fast honom där. Själv smög jag mig undan. Och nu skriver jag det här. Pennan darrar när jag skriver. Det är därför det är lite svårläst. När jag hörde Margaretas ord förstod jag. Hon behövde inte säga rakt ut vad det var hon ville. Och så har jag känt hela dagen. Jag har sett på dem att något särskilt hänt medan jag varit borta. Jag kan se det på Eriks haltande gång. Jag ser det på den blodröda revan i Kristinas kind. Och jag ser det på deras ansikten som om de fått nog. Men vad har hänt? Jag vet inte vad det är. Jag förstår att vilddjuret varit löst. Nu när jag sitter här sent på kvällen far Margaretas ord genom mitt huvud. Och nu vet jag inte längre. Kan hon verkligen ha menat? Jag vet inte. Mina händer darrar så att jag knappt kan hålla pennan. Inte kan hon väl mena. Nu måste det väl ändå finnas någon annan utväg.
Thank you.
Hej, jag heter Tommy Dickens och nu ska du få lite evenemangstips ifrån mig. Jag har faktiskt en lista på 14 sidor framför mig med arrangemang här i Örnsköldsviks kommun den närmaste veckan. Men du ska inte få höra alla dessa 14 sidor. Däremot kan du hitta dem till exempel på tidningen Sjus hemsida. Nej, jag har valt ut några som jag tycker är intressant och som jag vill tipsa dig om. Jag börjar med en utställning. Och det är på Ödbergska gården. Där ställer Ann-Charlotte och Kjell Jarnunger ut sin konst. De är ju mest kända för att göra musik. Men den här gången handlar det om att de gör tavlor. Sådana som man hänger på väggen alltså. Och den utställningen har vernissage på lördag den 10 oktober klockan 12. I Ödbergska gården alltså. Sen vill jag tipsa om onsdagen. Då är det lunchteater på Folkan klockan 11 nämligen. Och den heter I faderns, sonens och försäkringskassans namn. Och den beskrivs så här. En varm humorföreställning om hur det är att vara pappa till en pojke med grav utvecklingsstörning och samtidigt slåss mot ett absurt myndighetssverige. Med hjälp av humorn kan man överleva en utmärkt skarp samhällskritik. Och det är av och med Erik Löventhal. Och det är Riksteaterföreningen som arrangerar. Den heter alltså I faderns, sonens och försäkringskassans namn. Och det är på onsdag lunch klockan 11 på Folkan som du kan gå och titta på den. Ja, på onsdag kväll och även på fredag kväll så har vi Jens Nilsson här i stan. Han är ju född och uppväxt här i Själevad. Han kommer då på Tuleteatern klockan 7 på kvällen att ge en föreställning om utanförskap. Om hat, rasism och döden. Men framförallt en föreställning om livet och vårt behov av kärlek. Den heter kanske Frankenstein. Det är inte så länge sedan Jens Nilsson var här och gjorde en mans föreställning. Så vi vet ju ungefär vad det handlar om. Och Tuleteatern, det är ju en ganska liten teater som ni vet. Så ni kanske för säkerhets skull ska skaffa biljetterna i förväg. Det är alltså på onsdag kväll och på fredag kväll på Tuleteatern. Jens Nilsson med kanske Frankenstein. Ja, nästa tips det är på fredag kväll också. Konkurrent med Jens Nilsson alltså. Men då är det på Brux och det är klockan 8. Och det är Monica Dominic och Palle Danielsson. Kanske Sveriges mest kända eller mest musikaliska syskonpar. Vad vet jag. Men i alla fall Monica Dominic är ju ett känt namn i Sverige. Och arrangör är alltså Perdido, Jazz och Blues. Och det här händer då på fredag kväll klockan 8. På Brux. På lördag på eftermiddagen klockan 16 då kan du gå till Örnsköldsviks kyrka och lyssna på Örnsköldsviks motettkör under ledning av Niklas Jansson och Kjell Jarnunger. Så där har vi Kjell Jarnunger en gång till. Så det handlar, den här gången handlar om musik. Alltså Örnsköldsviks kyrka klockan 16. Tyvärr vet jag inte vad de ska sjunga för någonting, men vackert blir det, det är jag helt säker på. Och mitt sista tips denna gång, det är på måndag, kommande måndag alltså. Den heter Vem är han den där Pink Floyd? Och det är på Slipperiet klockan 7 på kvällen på måndag. Han heter Peter Bryngelsson som gör det här och har visst varit här förut och gjort en annan föreställning också. Men denna gång handlar det alltså om Vem är han den där Pink Floyd? Slipperiet klockan 19 på måndag. Och med det, de här sex tipsen, så tackar jag för mig. Hej då!